För er som inte var här förra gången så började jag tala om att vara medveten om Kristi kropp. Jag tror det är ett oerhört viktigt tema och som alla andra bibliska temor höll jag på att säga. Men just i vår tid och kanske i vår kultur behöver vi kanske påminnas lite grann om den här sanningen om att församlingen är först och främst en levande organism och inte en institution. Och jag fastnade just vid det här ordet som vi då ska läsa lite senare i första Korintierbrevet. Som är nämnd i samband med nattvarden. Att det finns stor skillnad och konsekvenser i våra personliga liv. Om vi är medvetna om att vi är del av Kristi kropp eller om vi inte är medvetna om att vi är del av Kristi kropp. Och att det finns konsekvenser av den inställningen eller den förståelsen. Bara kort sammanfatta förra gångens predikan. Vi talade om det att i och med att Gud är ande och en osynlig person. Så när han bestämde sig att bo bland sitt folk först i andra Moseboken där 29:45 så säger Gud jag ska bo bland mitt folk. Så det betyder att om någon bor bland oss att man kan se honom eller hur eller henne. Så i gamla testamentet så var han synlig genom sin närvaro och genom sin härlighet. Och jag tror att det är så här, jag har inte upplevt själv detta på så påtagligt sätt. Men jag tror att det är så här att när Gud manifesterar sig. Då finns någonting i atmosfären så att man känner igen i atmosfären så att säga Guds egenskaper på olika sätt. Att han är kärlek, att han är vår far, att han är allsmäktig, att han är helare, läkare, allt annat. Beroende på stunden och behov. När Gud skulle komma in i världen på ett ännu synligare sätt så står det i Hebreerbrevet 10 och vers 5 att Jesus säger så här att författaren i Hebreerbrevet säger du har inte begärt offer och så vidare utan du beredde åt mig en kropp. Och jag tittade lite i vad ordet betyder, det är intressant. När Jesus säger du beredde åt mig en kropp eller Gud säger om sig själv så att säga när han ska inkarneras. Då betyder det där ordet att du gjorde mig passlig. För att du skulle fysiskt manifestera dig för denna värld. Tänk nu på det. Du gjorde mig passlig för att i mig manifestera hela din fullhet. Så med andra ord, när Jesus tog en människans kropp så bestämde Gud att i hans kropp uppenbara hela sin fullhet. Den enda person i denna värld som bar hela Guds fullhet i sin kropp. Var Jesus Kristus. Men det som är allvarligt då. Det är att när Jesus lämnar oss. Och innan han lämnar oss. Så talar han till sina lärjungar väldigt mycket om att. Om att vi kommer att liksom fortsätta hans mission. Och att vi är hans kropp. Och att vi är i honom. Så som fadern är i honom. Och han är i fadern. Så är han i oss och vi är i honom. Så han sätter likhetstecken mellan sin egen kropps. Förmåga att manifestera Guds fullhet med oss som är hans kropp. Och det här är utmanande och det här är allvarligt. Med andra ord så är Guds församling gjord av Gud till en passlig form för att Guds hela fullhet skulle uttrycka sig. Det är något att säga amen på verkligen. Och inte bara något att säga amen på. Det är något att stanna vid och tänka över vad det här innebär praktiskt. Okej, då är församlingen den som är den passliga formen för Guds fullhetens manifestation. Helt otroligt. Det finns otroligt starka profetiska ord som olika människor har fått för 60-70 år sedan. Där de har sett det här jätten, det här. Församlingen som är sovande och som är påverkad av alla möjliga, även demoniska krafter. Hur den reser sig upp, skakar av all bundenhet och reser sig upp i Guds fulla makt och kraft. Och börjar betjäna vår sargade värld. Det är, vänner, någonting som Jag vet inte vad jag kommer av detta, att se av detta. Jag vet inte hur mycket jag kommer att uppleva det. Men jag tror på det. Jag ser det med mina hjärtats ögon. Och det är det som räcker. Många av de där Hebreerbrevets hjältar, de har inte sett fysiskt det som de har sett med sina hjärtats ögon. Men de levde i det. Och de välkomnade det som om det redan var en fysisk verklighet. Och låt mig få säga så. Den som har sett betydelsen av Kristi kropp kan ingenting annat än ge sig till det med allt vad han är eller hon är och allt vad hon eller han har fått för att bidra till att detta ska förverkligas oberoende om jag kommer att se det eller inte. Det är det som jag förstår betyder att vara medveten om Kristi kropp. Jag minns att för några år sedan predikade jag om det att den som älskar Kristi kropp och tror på att det är verklighet, den tar hand även om Kristi döda kropp som Simeon och Natanael, vem var jag? Och de där två, nej inte Simeon, utan de där två bröder gjorde när de tog hand om Kristi döda kropp och smorde honom med otroligt mycket smörjelse och allt. Därför de troligtvis någonstans inom sig visste att han kommer att uppstå. Och det var inte förgäves att använda det. Sen nämnde vi bara förra gången också det här att kroppens helhet är det som är Guds absoluta prioritet. Bara nämna de här verserna i Matteus 5, 29 och 30 där Jesus säger att det är bättre för oss att gå utan en lem till himmelen än att gå hela kroppen går till helvete. Och då skulle jag våga säga någonting här som är otroligt viktigt, som jag fick en tanke igår. Hör mig på vad jag säger. Kroppen kan leva utan en lem, men en lem kan aldrig leva utan kroppen. Och då tänker jag på den här bilden. Många av er vet vem Nik Vujicic är. Hur många har hört det namnet? Inte fler än det. Då ska ni gå på internet och titta på Nik Vujicic. En serbisk kille som föddes utan armar och utan ben. Han har ingenting. Inga armar och inga ben. Han har bara på en sida av sin lilla stjärt en liten fot. Och han lever fullt liv. Han har vill pappa till två barn. Och när jag ser det där, hur han lever livet och hur han gör allt. Han till och med spelar golf, surfar, allt. Och då tänker jag så här. Tänk att även den kroppen som inte är hel kan ändå leva Guds liv ut på ett sådant makalöst sätt. Men om man tog en arm av honom och lade någonstans och sa till armen, lev nu och visa vad du kan. Aldrig skulle den armen kunna göra något. Låt mig få se det en gång till. Kroppen kan leva utan lemmar. Vissa lemmar. Speciellt de här yttre. Men inte en enda lem i kroppen kan leva utan hela kroppen. Jag tror att det här är otroligt viktigt i vår tid. När vi upplever mer och mer det här att den där individualistiska synen på min tillvaro och på mitt liv. Betoningen på egot och jag och mitt och jag vill gå min egen väg. Det är otroligt viktigt att förstå det. Att, låt mig få se det här nu. Vill jag uppleva Guds fullhet, då måste jag finnas i kroppen. Jag kan uppleva till en viss del Guds välsignelse och en del av härlighet. Men aldrig fulla måttet av vad Gud vill. Om jag är utanför kroppen. Ingen säger något. Kära Gud. Okej, låt mig få gå då till texten i första Korintierbrevet 11. Det där texten som vi läser alltid när vi har nattvard. Eller för det mesta. Då står det skrivet så här i verserna 27-29. Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Okej, jag bara kort först kommenterar det här. När jag läser de här verserna så upplever jag att författaren, Paulus, han försöker väcka korinterna upp till medvetandet om vad det här handlar om. Och han säger att det finns ett värdigt sätt att ta nattvarden och ett ovärdigt sätt. Om det finns någonting som vi har fått av sakramenter så att säga, som talar om den här enorma sanningen, den nattvarden. Det är i nattvarden som vi bekänner oss till två saker. Det ena är till Jesus och hans försonande död och vår enhet med honom. Det andra är att varje gång jag tar nattvard bekänner jag mig till resten av Kristi kropp. Det vill säga till alla de som är frälsta och renade i samma blod och som har blivit inympade i den gemenskapen som är hans kropp. Om jag äter nattvarden och tar nattvarden på ett annat sätt och inte urskiljer att jag är inte bara tillhörande Jesus utan jag är tillhörande en gemenskap utan vilken Gud på jorden inte kan vara faktiskt synlig. Ja, jag vet att någon tänker, visst kan Gud vara synlig. Visst kan Gud komma från himmelen och dundra. Visst kan Gud göra alla dessa. Jo, det kan han. Men han har valt att genom sin församling uttrycka sig själv. Och han har valt att uttrycka sig själv på ett fantastiskt, fullkomligt sätt. Så låt mig få säga, som jag förstår. Jag minns när jag var yngre, och många av er också. Varje gång när man skulle ta nattvard lästes denna text som ett hot mot din gårdagen. Det vill säga, när du skulle pröva dig själv, då skulle du pröva om du syndade igår. Om du syndade, då är du inte värd att ta emot nattvarden. Vilken teologi. Jag menar, om du behöver göra något om du har syndat igår, det är att komma till nattvardsbordet dagen därefter. För det finns ingen annan försoning utom genom detta. Vad är då ovärdigt sätt? Ovärdigt sätt är att vara en individ som inte vill dela gemenskap med resten av kroppen utan vill ha gemenskap med Gud, men gemenskap med resten av kroppen är inte lika viktigt. Och jag sa förra gången också i förra predikan att vi måste förstå att vi som lämnar till Kristi kropp, vi påverkar Kristi kropp. Kom ihåg i Josuas bok där, bara nämna igen det, i Josua kapitel 7 eller i kapitel 6 vers 18 så säger Gud till Israels barn, nu när ni går in i Jeriko, ni ska ge till spillo allt guld och silver ska tillhöra Herren, men ingen av er ska ta någonting för att det är utlämnat till spillogivning. Det finns en man som Akron som tog lite silver och guld, gömde i sin tält och straffet drabbade hela folket. De kunde inte besegra minsta fiende på grund av det. Och när lotten kastades för att se vem är det som gjorde det. Man skulle kunna tänka, Josua var helt bedrövad. Han sa, Gud, vad är det här? Varför har du tagit oss över Jordan? För att något litet folk ska omintetgöra oss. Vad är det, Gud, som sker? Och Gud säger till honom ganska tufft. Hör du, Josua, res dig upp, sitt inte där. Eller ligg inte på ditt ansikte och tyck synd om dig. Utan res dig upp, Israel har syndat. Okej, vad har Israel gjort? Jag vet inte hur många de var där. Låt säga 1,5 miljon med barn. Eller kanske 600 000, jag vet inte. Det räknas på olika sätt om det är bara män och så vidare. Men har 600 000 syndat? Nej. Hur många syndade? En enda. Och jag har sagt förra gången och jag kan säga det ärligt uppriktigt nu också. Ibland har jag undrat om min livsstil, mitt beteende, mina fel inte påverkar hela denna församling. För att jag är lem i en kropp. Och det är allvarligt. Okej, vi går vidare nu. Då säger Paulus till dem att det finns värdigt och ovärdigt sätt eller inställning till nattvarden eller till den här sanningen. Och då måste jag säga, vänner, att vi får tänka nu när vi går till nattvarden om en stund att varför jag går till nattvarden, det är inte bara att ta nattvard som en personlig individuell bekräftelse på min frälsning och försoning med Gud, utan jag bekänner mig till en gemenskap som Gud kallar för sin älskade, sitt älskade folk och sin församling. Får jag bara säga något som jag tror vi alla är medvetna om. Jag är mer idag efter 43 år av mitt kristna liv övertygad om att detta är en hemlighet till att se väckelse. Och till att se Guds kraft. Och till att se Guds manifestation på denna jord. Vi kan inte vara bara lösa typer var och en på sitt håll. Och tro att vi ska på det viset på söndag klockan 11 kunna manifestera Guds fullkomlighet under en och en halv timme här tillsammans. Det finns något mer. Det finns något mer. Okej. Och då skulle jag vilja säga också det att hur viktigt det var och är för Gud att kroppen ska bevaras helt. I andra Moseboken 12:46-47, när de skulle göra första nattvarden så fick man inte stycka det lammet som skulle då äta som påskalammet. Utan om lammet var för stort, då var det två eller tre till och med hushåll som kom samman. Men lammet skulle bevaras helt. Inte ett ben skulle krossas på lammet. Vad sker i Johannes 19:36 när Jesus är på korset och soldaterna kommer och skulle slå sönder hans ben för att hjälpa till att dö snabbare. Då ser de att han är redan död och de får inte krossa hans ben. Därför att kroppen i sin helhet är det viktigaste i Guds ögon. Okej, då skulle jag vilja då gå till de här attityderna. För att de här attityderna som vi intar gentemot kroppen och gemenskap, de har sina konsekvenser. Och jag läser konsekvensen här i vers 30. Paulus säger så här, att om vi äter nattvarden, det vill säga, det talas inte bara om det fysiska ätandet här nu, eller, utan det talas om inställningen. Om vi har en värdig inställning, det vill säga att vi överlåter oss till varandra och till Gud genom nattvarden, då finns konsekvenser av det. Men om vi har en ovärdig inställning till det vill säga, jag vill ha det med Gud, men när det gäller resten av mina syskon, då ger jag mig inte till fullo in i den gemenskap. Så finns konsekvenser av det också. Och det intressanta är att Paulus nämner bara den där negativa konsekvensen av ovärdig inställning till nattvarden. Och vad säger han i vers 30? Han säger så här, därför att de inte urskiljer Kristi kropp, därför finns det många svaga och sjuka bland er. Och ganska många är insomnade. Och en annan översättning säger, ganska många har dött i förväg. Låt mig få säga nu det här. Jag vet vad jag rör vid. Jag tänker inte ta någon ideal teologisk sanning, ideell teologisk sanning och lägga någon börda på oss alla. Men jag tror att vi måste möta det här faktum. Om Guds fullhet är bestämt att uttrycka sig genom en gemenskap som är hans kropp, då finns alla resurser som Gud har gett sitt folk till förfogande om en sådan gemenskap finns. Då säger Paulus, om ni inte ser det här och inte överlåter er till den gemenskapen, nu låt mig få säga bara, jag hoppas att jag inte behöver säga det, men tyvärr så måste man måste ha, som när man spelar stryktipset, liksom, man måste ha på varje match ett kryss och två. För du vet inte, och då måste man nämna saker som för mig är självklara. Självklart att jag inte pratar i den situationen om att vara överlåten till en förening och föreningsprogram och institution. För att föreningens aspekt av Guds folk och församlingen är inte samma som gemenskap som vi behöver dela med varandra. Läs Klas Bystedts bok om det. Han har en liten bok med mycket visdom. Så bara det, och jag tror att vi alla är medvetna om det. Jag menar, när jag ser det här, då, kära någon, vem är om jag ger någon signal som du ska uppfatta som att jag talar om att du måste vara lojal och överlåten till Skogakyrkan. Det är, Skogakyrkan är totalt ointressant. Det som är intressant med Skogakyrkan, det är att under det namnet finns en gemenskap, en grupp människor som är levande. Och det är det som vi ska vara överlåtna till, eller hur? Sen om Gud vill att du ska vara överlåten på något annat ställe, inga problems. Bara du är överlåten någonstans. Därför att ditt och mitt liv faktiskt hänger ihop med att vara del av kroppen. Okej, okay. Så jag skulle nämna då två attityder. Det är när man är omedveten och när man är medveten och vilka konsekvenser finns. Det första som jag vill nämna här, det är Jakobsbrevet faktiskt. Eller låt mig få bara läsa först, första Korinthierbrevet 12 och 18. När Paulus talar vidare om kroppen, och det är också en viktig moment här. Så står det skrivet, ni vet att ibland har vi väldigt mycket att säga om kroppen, eller hur? Eller? Det här är nu det som är svårt. Jag tror att väldigt många av oss har väldigt mycket att säga om kristendomen som en institution. Och väldigt mycket av det som vi skulle kunna peka på i den institutionella aspekten av kristendomen är sanning. Och det ska man inte faktiskt vara rädd att nämna. Det är en annan sak när vi börjar tala om kroppen. Och det som jag vill påminna dig om Efeserbrevet 5 och 29, där det står skrivet att ingen någonsin har hatat sin kropp. Nu vet vi allihopa, om du skulle se någon på morgonen stå framför spegeln och börja slå sig själv och ge örfil till sig själv, då skulle du börja undra om det där människan är normal. Eller hur? Ingen slår sin egen kropp. Men låt mig få säga det här nu. Nu tar jag i ordentligt. Ingen normal kristen kan slå Kristi kropp. Ingen normal kristen kan slå Kristi kropp. Och då menar jag så här. Om vi såg någon i Jerusalem, om vi levde på den tiden, några som hörde Jesus och slog honom, var de normala? Absolut inte. Hur kan man slå en människa som gjorde bara gott? Men tänk nu på det här. Även att vi är långt ifrån den fullheten som bodde i Jesus, så tror jag att det inte är överdrivet att säga att om man är normal kristen så kan man inte slå Kristi kropp. Och då är det miljon tankar som kommer. Ja, men vänta lite. Vi får väl säga om någonting som inte stämmer. Och, absolut. Men om detta inte sker i kärlek med intuitionen att förbättra gemenskapen, då slår man Kristi kropp. Jag minns för kanske 30 år sedan jag var i Linköping. Eller där i Örtomta och predikade på ett tältmöte. Jag talade om bruden. Och mitt i predikan, när jag kom till den där texten i Höga visan kapitel 5. Där bruden går till de där väktarna på muren i staden. Och frågar, var är min älskade? Och då står det skrivet där i vers 4 eller 5. Och de slog henne. Och när jag sa dessa ord så bröt jag ihop mitt i predikan, och Gud bara sa till mig, du har varit en av dem som har slagit min brudförsamling. Med din inbildning att du var någon profetkille och du slog bara med din kritiska inställning. Även det som var rätt att säga sa du med fel anda, och du har slagit min brudförsamling. Jag blev totalt förkrossad. Därför är det inte normalt att slå den kroppen som jag lever av. Och jag vill inte faktiskt gå med den negativa attityden nu, därför det är nattvard. Så jag ska välja att hoppa över till nästa punkt och tala om hur lever en kristen som är medveten om Kristi kropp. Vad karaktäriserar den personen? Då skulle jag vilja säga först så här. Jag skulle nämna tre aspekter. Om man är medveten om Kristi kropp, då lever man i Kristi kropp. Man lever av Kristi kropp och man lever för Kristi kropp. Okej, en gång till. En person som är medveten vad Kristi kropp handlar om lever i kroppen, av kroppen och för kroppen. Jesus säger att han har helgat sig för dem. Och då skulle jag vilja bara belysa kort vad dessa tre aspekter innebär. Första, att leva i Kristi kropp, det är ganska enkelt, som jag sa redan. Om det här armen skulle säga jag vill leva själv, så varsågod och lev själv. Du kommer inte att överleva. Du är död den sekunden man skär av dig från kroppen. Så jag måste på något sätt gå in i Kristi kropp för att kunna leva mitt kristna liv och leva av kroppen. Och det är därför i första Petri brevet 2:5 står det skrivet att vi ska byggas in i det här templet. Och det står skrivet att vi byggs in som levande stenar. Och nu ska jag inte gå in på det. Det var en av de fantastiska körer som vi sjöng på 70-talet, det minns ni. Att av levande stenar som har fogats eller slipats till. Gud nu förenar och bygger vill sitt heliga tempel och så vidare och så vidare. Så jag måste välja att gå in i det här bygget. Jag måste faktiskt tillåta kärlekens cement binda mig till de där två stenar bredvid mig och till den stenen ovanför mig och till den stenen under mig. Jag måste ha den attityd. För att om jag är medveten om Kristi kropp, då är jag villig att gå in i Kristi kropp. Andra aspekten är att leva av kroppen. I Johannes evangeliet kapitel 6, 51-58, en av de mest orekommenderade predikningar som Jesus hade, som jag inte skulle rekommendera någon annan att predika, det var när han säger till sina efterföljare, han säger att om ni inte äter av mitt kött och inte dricker av mitt blod, så kan inte ni vara mina lärjungar. Oj, oj, oj. Det står skrivet att 120 stycken lyssnade på honom i den stunden och 108 stycken lämnade honom. Så vill man ha församling, icke tillväxt, så är det bara att predika de här saker. Okej, vad innebär det här att äta av Kristi kropp och dricka av hans blod? Jo, det är nattvarden. Ja, det är mer än det. Det är att äta av varandra. Det är att leva i en andlig kannibalism. Du äter mig och jag äter dig. Och fy, men han smakar inte gott. Han är så sur. Jag tränar, min fru och jag, vi tränar där att äta sura lämmar av Kristi kropp genom att köpa inlagda gurkor. Och de är väldigt sura. Och jag blir mer och mer van vid det där att äta. Okej, lite skämskadar inte. Men förstå mig, vi måste äta av varandra. Det vill säga, den manifestationen av Guds personlighet som finns i din personlighet är mat även för mitt kristna liv. Jag lever genom att du låter mig äta av dig och du lever genom att låta genom att jag låter ätas av dig. Och det är klart, hur många av er har spottat ut maten som ni hade i munnen? Jag var igår på promenad med min granne och vi kom till en åker och vi undrade, vad är det för växter där som växer i november? Han sa, kom vi tittar på, så gick vi dit ner och han började äta som bara så. Nu om han lyssnar på det här, då blir det inte kul. Jag tog i munnen, jag tuggade på det och sen när han inte såg vände jag mig och spottade ut. Men han åt mer. Men är det inte så här, vi kan också råka ut. Ingen av oss smakar bara sött. Och vad söt du är. Ja. Tills du har börjat lära känna mig. När du börjar lära känna mig, kommer du att spotta mig eller kommer du att behålla och tugga mig och äta av mig? Men det Romarbrevet 1:11-12. Paulus säger, jag längtar efter att komma till er Och att ge er någonting av de gåvor som finns i mig och ta emot någonting från er. Och det är klart, vänner, att det är inte bara att äta lite av gåvor, utan det är faktiskt att äta varandra. Nästa gång tror jag kommer att röra vid, eller kanske en gång därefter, Galaterbrevet 6, 2 och 5, de där kända verser. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Och vers 5 säger, var och en ska bära sin ryggsäck, som står i en översättning. Hör mig och häpna, för många år sedan, precis jag nämnde här tidigare, när jag skulle gå till gudstjänsten, och jag var då i en församling, och jag måste säga att jag gillade inte den där, en av de ledarna i församlingen, tyckte att han var så jobbig och så fyrkantig och allt. Och jag var så irriterad, och då öppnade jag Galaterbrevet 6 och 2 och läser, bär varandras bördor. Jag tänkte, okej, låt mig få titta lite vad det här ordet bördan betyder. För att flesta av oss tänker att det betyder om någon har ekonomiska problem, eller man är sjuk, eller behöver liksom hugga ved, eller vad som helst. Det är bördan, och jag hjälper till med den bördan och bär din börda tillsammans med dig. Vet ni vad versen betyder? Ha tålamod. Ha fördröjsamhet, fördragsamhet med den andres alla moraliska tillkortakommande. Gode Gud, gode Gud. Tur att ni har två av oss här, tredje inte här. Så ni behöver inte ha så mycket fördragsamhet med oss. Vi har nått fullkomlighet, eller hur, Anders? Okej, så att äta av kroppen, det är helt enkelt att vara beredd att dela livet på en nivå där livet rör sig. Syskon, det är en väldigt ytlig dimension av livet som rör sig på gudstjänsten. Eller jag vill inte säga ytlig, det är fel. Men väldigt liten portion av det. Vi kan uppleva otroligt mycket i lovsången. Vi kan uppleva mycket nu när vi ber för varandra. Vi kan uppleva, men det är en bråkdel av allt vad Gud har. Livet rör sig utanför kyrkan också. Det har vi förstått väl, va? Och om jag inte är överlåten till Kristi kropps 24 timmar, 7 dagar i veckan, dynamiska livsrörelse, kommer jag att missa något. Och det är därför vi har kristna som tror att bara jag kommer på gudstjänsten så kommer jag att äta mig mätt. En dag i veckan kan man inte leva på om man har ätit, åtminstone inte jag. Okej, det andra och tredje aspekten är att leva för Kristi kropp. Vad kan detta betyda? Ja, jag skulle våga säga då att det kan betyda följande. Okej, det är Andra Samuelsboken. Jag läser Andra Samuelsboken. Och jag läser kapitel 10. Och det är såna klassiska texter i såna sammanhang som denna. Israel är i krig mot ammoniterna, med ammoniterna, och fienden är de övermäktig. Fienden är överallt runt omkring dem. Okej. Får jag fråga nu? Jag vet att det känns lite skämmigt att säga. Är det någon kanske här idag som upplever att livssituationen du är i just nu känns som att fienden är runt omkring dig på alla sidor? Ja, det är några stycken. Okej, vad gör man då? Ja, själv är bäst dräng. Du och Gud, halleluja. Nej, låt oss titta här. Joab, kapitel 10, Andra Samuelsboken, vers 9. Joab såg att han hade fiender både framför sig och bakom sig. Han valde då ut en del av Israels bästa manskap och ställde upp mot arameerna. Låt mig få se det här. Jag tolkar in i den här texten. Jag skulle kunna läsa följande. Och Stojan såg att han är omringad av fiender både framför och bakom sig. Han valde ut allt sitt bästa, alla sina gåvor, och allt som han var medveten om att Gud har gett honom, och han ställde upp mot fienderna. Resten av Herren överlämnade, nu går det, andra dimensionen, till sin bror Abisai, som ställde upp mot dem mot ammoniterna. Så det som Joab gör, det är att han helt enkelt erkänner att han duger inte till. i där striden själv. Utan han erkänner beroendet av nästa lem i kroppen. Och går till sin bror och säger, kom och hjälp mig. Och han säger, om arameerna blir starka för mig ska du komma till min hjälp. Och om ammoniterna blir för starka för dig kommer jag till din hjälp. Så här lever den som är i Kristi kropp. Han lever inte bara för sig själv utan han lever för helheten. Och är beredd att ge sina resurser, sitt liv och mycket annat som Gud har gett honom. För att helheten ska uppleva seger. Jag läser vidare och så säger han i vers 12. Var modig, låt oss kämpa tappert för vårt folk. Inte bara för dig och mig. Inte bara för mig. Låt oss kämpa tappert för vårt folk. Och för vår Guds städer. Herren ska göra vad han finner bäst. Ni vet, Jesus säger när han ser att vi älskar varandra. Då är han beredd att förlösa alla sina resurser. Vänner, det är ingen hemlighet. Apostlärningar säger att ingen led något behov där. Och då tänker vi alltid på en gång på de materiella behov. Absolut viktig aspekt. Vi i Sverige kanske bör inte uppleva den aspekten så dramatiskt som de upplevde då. Men det kommer en tid när vi kommer att behöva uppleva det också. Men det som jag tror det handlar om, det är att helt enkelt att vi behöver vara medvetna om att vi tillhör kroppen. Och att vara medveten, låt mig få säga så här. Om någon skulle komma, att vara medveten om att man tillhör kroppen är egentligen att vara medveten om att jag finns i ett vinnande lag. Låt mig få säga så här. Om jag imorgon får telefonsamtal från Barcelona. Och de säger till mig, Stojan, vi vill att du ska spela i Barcelona imorgon på matchen. Vad tror du när jag skulle svara? Jag skulle svara, yes, äntligen att ni har fått öppna ögon. Och jag tar Ricardo med mig, va? Okej, varför skulle jag våga spela i den där matchen? Jo, därför att jag vet att Barcelona är ett vinnande lag. Och de 10 stycken andra är så pass bra som de kommer helt enkelt att övertäcka all min okunnighet. Ni är så mysiga, så usch. Var är vatten nu? Okej, förstå mig. Ja, men jag skulle våga, om jag spelar med en basketlag som jag väljer ut. Jag skulle våga sätta till och med Pelle att spela med mig. Vi vinner. För att vi 4 andra är så bra så att det spelar ingen roll att han är lagom. Vad sa du? Okej, där ser man. Okej, vänner, jag tror att vi förstår det, eller hur? Låt mig få bara gå till slutet med det här. Och jag vill nämna bara en aspekt till och vill inte gå vidare därför att det kan bli för mycket. Låt mig få bara nämna den här aspekten slutliga. Hur en människa som är medveten om Kristi kropp, hur upplever hon det här medvetandet? Andra Korintierbrevet 11 och vers 29 ska jag läsa. Det är Paulus som säger någonting och han säger så här. Lite beskrivning av en pastors arbete så att säga. Han säger så här 28-29. Utöver allt annat har jag det dagliga ansvaret, omsorgen om alla i alla församlingar. Och lyssna nu på det. Vem är svag? Utan att jag blir svag. Vem faller utan att det bränner i mig? Jag vet inte hur mycket man får uttrycka. Men jag vågar säga att jag vet lite grann vad det här innebär. Jag vet lite grann vad det innebär när jag hör att någon av mina vänner som är del av Kristi kropp går igenom jobbiga saker. Jag vet lite grann av det. Vad det innebär att vara bekymrad. Hur går det med honom och med henne? Kommer hon att klara? Kommer han att klara? Lite grann vet jag av det. Och det är förtärande. Paulus säger, vem faller, att jag inte känner av det. Och då skriver han också om detta i första Korintierbrevet, bara de här några verser till. Kapitel 12 och 26, när han talar just om det här, om lemmarna. Han säger så här: om en kroppsdel lider, så lider alla andra delarna med den. Med den. Och jag måste säga, nu tänker någon, jaha, nu har han börjat känna dåligt samvete att han talar om det, så nu ska han uppmuntra oss med en liten löjlig uppmuntran här. Men jag ser ärligt uppriktigt, jag är glad att jag är del av den här gemenskapen, därför att just den här aspekten upplever jag funkar väldigt bra bland oss, men behöver funka ännu bättre. Eller hur? För att det kanske funkar mellan några, och några andra känner sig totalt utanför allt. Och det som är, det som behövs då, det är det som är, som vi är allihopa medvetna om. En lem kan inte hjälpa alla. Men när alla börjar sätta igång utifrån kärleksmedvetande om kroppen, då sker det väldigt mycket. Kung David redan levde i detta. I Psaltaren 35, 13-14 säger: när de var sjuka så fastade jag och bad och allt. Men när jag var sjuk själv, då kom ingen och besökte mig, säger David. Och sen avslutar jag med Kolosserbrevet 1 och verserna 24 och 25. Kolosserbrevet 1, 24 och 25. Och må det vara en riktig, riktig kick nu, eller vad ska jag säga, motivations uppmuntran till oss när Paulus säger så här. Han säger i 24 och 25 Kolosserbrevet 1: nu gläder jag mig mitt i mina lidanden. Så han hade sin egen börda att bära. Galaterbrevet 6 och 5. Men jag gläder mig mitt i mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som är församlingen. Tror ni att vår Herre kan ibland uppleva smärtor när han ser på hans styckade kropp idag i världen, på hans församling som är splittrad? Tror du att han kan uppleva någon gång smärta? Jag är övertygad om det faktiskt. Och då säger Paulus: jag lider för Kristi kropp. Och så säger han vidare: för hans kropp som är församlingen, dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull, att överallt predika Guds ord, och så vidare och så vidare. Vad säger Paulus? Han ser inte dess kritiker har jag blivit församlingen, utan han ser dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud har gett mig. Låt oss gå till nattvarden snart, jag vet inte om det är på en gång eller med det här, de här orden framför oss. Låt oss tillåta Guds ord att utmana oss att gå ännu ett steg vidare i vår överlåtelse till Gud och till hans kropp. För det är hans kropp som är den passliga formen för hans manifestation och hans härlighet. Amen.